Ja, det är väl bra att börja predika med att böja knä. Men nu håller jag på lite med teknik igen. Som inte riktigt vill som vi vill. Men vi ska väl få på det, hoppas jag. Fint att få mötas till gudstjänst igen. Det här med god morgon, Karl, det vet jag inte. Jag har varit uppe 5 timmar redan för att förbereda mig inför predik. Ja, du får försöka. Vi har ju ett tema här i Östermalmskyrkan, det står på väggen, nytt liv. Det har vi haft ganska så länge, men vi har varierat lite grann rubrikerna under det där nytt liv då. Vi började den här våren med att tala om Jesu livsstil. Och då läste vi en hel del om olika episoder i evangelierna om Jesus och hans livsstil. Och sedan när vi närmade oss påsken så predikade Jakob för oss. Predikade Jakob för oss om Petrus. Om Petrus som upprättades och fick en ny kallelse utav Jesus. Och efter påsk så har vi då läst lite grann just från Petrus breven. Och det ska vi göra också idag om en liten stund. Ja, precis som Hanna sa så har vi då en rubrik för gudstjänsten, att leva i tillbedjan. När vi hade lärjungaskolan för några månader sedan så gick vi igenom lite grann att vi är skapade för att glädja Gud. Och då fick vi lära oss att antropologerna, alltså de människorna som forskar på mänskligt liv, varför vi beter oss som vi gör och varför vi är som vi är, och varför vi blev som vi blev och så vidare. De har kommit fram till att just detta med tillbedjan, att det finns med som ett behov. Det finns nedlagt i våra gener. Alla människor har behov av att få tillbedja. Och om vi inte tillber Gud så ersätter vi honom med något annat eller någon annan. Tillbedjan är alltså ett livsbehov. Och vi började egentligen förberedelse för den här gudstjänsten redan i onsdags. När Gulvi föreslog att vi skulle sjunga en sång till att börja med. Det sjöng vi. Vi vill hylla och tillbe dig. Och så sjöng vi den kör och så kände jag att nu är vi på banan. Nu är vi snart söndag när vi ska tala om tillbedjan. Och nu får vi börja redan på onsdagen och sjunga den här kören. Kändes väldigt bra. Tillbedjan är ju då något som ligger naturligt för oss alla. Och vi ska läsa ifrån Petrusbrevet. Och nu är det lite märkligt då att vi har stått upp så många gånger redan idag. Men jag vill gärna att vi står upp när vi också läser bibeltexten i respekt för Guds ord. Och läser jag från 1 Petrusbrevet 1:13 och den 13:e versen. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett allt igenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Om ni säger fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar, utan hänsyn till person, lev då i Guds fruktan under den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm, utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut. För er skuld som tror. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. Tack Jesus för ditt eget ord. Tack att vi får läsa ditt ord. Tack att vi får tro på ditt ord. Och tack att vi får följa ditt ord. Tack att vi också får tolka ditt ord och hjälp oss idag när vi ska tolka ordet och led oss på ett rätt sätt. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt ner. Från den här texten så vill jag egentligen bara ta med de två första verserna. Och där står det så här. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Jag har känt inför den här söndagen att jag vill naturligtvis läsa den föreslagna texten som fanns med. Men jag vill inte direkt predika utifrån den. Vi kommer att kommentera något i texten. Men jag har ändå känt att jag vill säga något idag om frälsningen. Om frälsningen. Du och jag, vi pratar ju ofta med varandra om att vi, eller ofta, men vi säger ibland till varandra, när blev du frälst? Eller också berättar vi själva att jag blev frälst och så säger vi något datum och så är det någon händelse på något vis och så talar vi om frälsningen. Det där ordet frälst är ju numera översatt egentligen då med ordet räddad. Och när vi ska tala om att leva i tillbedjan så vill jag tala lite grann om frälsningen. Att vara frälst, att vara räddad. Är det möjligtvis en anledning till att tillbedja, att tänka på att jag är frälst? I första Petrusbrevet första kapitel, en text som Sofia hade för ett par veckor sedan när hon hade en väldigt fin predikan om hoppet, att leva i hoppet. Då läste hon några bibelversar och jag vill repetera några versar ifrån den bibeltexten. Då står det så här i vers 5. Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Och den nionde versen står det så här. Ni kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars frälsning. När Petrus talar om att vara frälst, eller han talar om frälsningen, så verkar han tala om något som ligger framför oss. Något som vi inte riktigt har upplevt än. Något vi är på väg emot. Vi är på väg emot frälsningen, att uppleva frälsningen. Petrusbreven säger teologerna att när man har tolkat de här Petrusbreven så är det gång på gång så att det framkommer i de här breven att man kan säga att redan nu, men ännu inte. Redan nu, men ännu inte. Att vara frälst eller att uppleva frälsningen. Då vill jag ta med dig en liten berättelse, en liten liknelse skulle vi kunna säga. Jag hörde den för några år sedan och jag blev oerhört berörd utav berättelsen. Och det blev jag för att jag är nämligen en riktig landkrabba. Jag tycker om att vara vid havet. Jag tycker om att bada i havet. Men jag tycker inte om att vara ute på havet och åka. Jag vill helst vara i land. Och skulle jag vara ute på havet så vill jag gärna hålla mig så nära stranden och land som möjligt. Och berättelsen handlar om att vi allesammans är inbjudna att följa med på en fiskebåt i Östersjön. Vi ska åka ut på en fisketur. Och vi ska åka på kvällen, för det nappar tydligen bättre då när man fiskar på kvällen och natten. Vi ska åka på kvällen, men just den här kvällen så är det väldigt blåsigt och stormigt. Och vi kommer till fiskebåten och där berättar skepparen för oss, kaptenen för oss, att när vi nu ska åka ut och fiska i Östersjön så är det så att det är förbjudet att åka för nära land. Vi måste åka ut ungefär 1 kilometer ut på öppet hav. Och där ska jag våga ut och fiska. Och då bestämde jag mig för att jag hoppar av. Jag följde inte med. Men ni följde ju med. Så ni åkte ut på båten. Och så är ni på väg att börja fiska. Och fisket går till så att man lägger en trål bak i aktern på båten. Och sedan så ska det fånga in fisken. Och ni tycker det är spännande naturligtvis att vara ute där. Men det blåser förfärligt. Och det stormar. Och det är alldeles mörkt. Efter ett tag så vill det sig inte bättre än att den här trålen fastnar i ett gammalt vrak som ligger där på havsbotten. Och så märker ni att ganska fort så börjar aktern på båten att sjunka. och vattnet börjar strömma in i båten. Kaptenen märker att det är lite motstånd, så han gasar ännu mer. Han märker inte det där, utan han gasar ännu mer. Och ni förstår ganska snart att det här kommer inte att gå. Utan ni hade fått veta innan ni steg ombord att det finns överlevnadsdräkter att ta på sig. Och ni springer allt vad ni kan för att ta på överlevnadsdräkten. Och hinner precis få på den innan allting har sjunkit ner i havet. Och där ligger ni nu och guppar i havet. En mörk natt. Stormar och blåser. Och ni funderar över hur länge klarar jag mig i havet här. Det är kallt. Kommer jag att ta en timme eller kommer det att ta 2 timmar innan jag sakta kommer att frysa ihjäl. Men ni hoppas allesammans att kaptenen innan han hoppade av båten hade hunnit att få iväg ett SOS-larm. Han hade hunnit få iväg en nödsignal. Det hoppas ni på när ni ligger där. Och så har ni fått instruktion om att i den här överlevnadsdräkten så finns det en liten radiosändare. Så ni kan trycka på en liten knapp där inne och så går det ut en signal ut i rymden någonstans. Efter ett tag så hör ni ljud. Det verkar komma en båt. Och när båten närmar sig så sveper den med ljuskäglan över det mörka havet. Och helt plötsligt så träffar den dig. Och när ljuskäglan har träffat dig så släpper den inte dig ur sikte. Utan sakta, sakta så kör båten närmare dig. Och du märker när du tittar upp på båten att där uppe står en och kastar ut en livboj till dig. Du lyckas precis undvika att få den i huvudet. Men du fångar livbojen. Och du kravlar in i den där livbojen. Den där livbojen som egentligen också kallas för frälsarkrans. När du nu har fått på dig frälsarkransen så märker du att uppe på båten så står det män, fiskare och börjar sakta, sakta att dra dig in i båten. Och det kommer fler gubbar till hjälp och de hinner få upp dig upp på båten. Och när du kommit upp på båten så får du en varm filt omkring dig. Och sen bär de ner dig i kabyssen. Och där får du varm vätska. Och du känner att sakta, sakta så börjar du tina upp. Hjärtat börjar slå lite normal takt igen efter att ha varit väldigt stressat. Och gubbarna på båten går upp och slänger ut frälsarkransen till nästa person. Varför berättar jag den här berättelsen som får mig att rysa bara jag tänker på den? Varför berättar jag den? Jo, jag berättar den här för jag vill fråga dig. När anser du att du blev räddad? Var det när du tryckte på det här larmet i din överlevnadsdräkt? Du visste inte om det hördes någonstans. Du visste inte om någon lade märke till det. Men var det möjligtvis då som du upplevde räddningen? Eller var det när du fick frälsarkransen runt dig och kände att nu är jag trygg? Eller var det möjligtvis när du hade kommit upp på båten? Eller var det när du kommit ner i kabyssen och blev omhändertagen där? När blev du räddad? Petrus han talar om frälsningen som ligger framför oss. Och då tror jag att han menar att då är vi nere i kabyssen. Då är vi liksom omhändertagna. Och då tänker vi på dem som har gått före oss. Avslutat i tron på Jesus. Och är framme vid målet. Nere i kabyssen. Men där är vi inte än. Än så länge så kämpar vi på med frälsningen. Vi är frälsta. Vi har frälsarkransen på oss. Men det är fortfarande kanske stormigt hav. Det är fortfarande kämpigt på många sätt. Det är fortfarande så att livet pågår. Och det kämpar vi med. Men vi har frälsarkransen runt oss. Och är därför säkra. Bibeln säger så här. I frågan om när blev du räddad? Vi har en stor grupp utav Alfa med det här idag. Och när vi tittade på ett avsnitt i Alfa om hur jag ska kunna tro, så citerade vi ett bibelord därifrån, Romarbrevets 10:e kapitel och 13:e vers. Och den här versen säger mig det jag tror, att då blev jag räddad. Och jag tror också att det är Bibelns undervisning. Vad säger då Romarbrevet 10 och 13? Jo, det säger så här. Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Och den där bibelversen finns med på två ställen till i Bibeln. Profeten Joel i Gamla testamentet och Petrus predikan på pingstdagen. Samma ord finns med. Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Alltså redan när du tryckte på knappen i överlevnadsdräkten, när du inte visste om någon registrerade detta. Jag tror att frälsningen är sådan att när du börjar be, när du åkallar Herrens namn i den situation du är i livet, då sätter räddningsaktionen igång. Då har bönen blivit hörd. Då är det någon som har lyssnat till ditt nödrop. Och då är det på gång att uppleva att räddningen kommer. Du och jag, vi kanske tycker att ja, men det måste ju vara att vi måste åtminstone få på oss räddning, frälsarkransen. Eller vi måste ha kommit upp på båten åtminstone. Nej, jag tror att redan när vi ropar Herrens namn, så kan vi uppleva att då är vi frälsta. Sen är det bra att vi fortsätter vårt liv och får på oss den där frälsarkransen och känner att nu är vi ändå trygga. Vi är inte framme än vid frälsningen, men vi är ändå trygga i det liv vi lever. Själva navet i en kristen tro, att bli frälst. Det talade också Petrus om i sina brev. I det 5:e kapitlet, 14:e versen, jag har noga kollat så att inte detta är något bibelord som kommer att vara med framöver i den här predikoserien då. Men just det här bibelordet finns inte med som föreslagna predikord. Men det står det så här. Frid åt er alla som lever i Kristus. Det liv som du och jag lever här på en jord som ser ut att vara mycket ansträngt. I ett hav som kanske stormar. I livet som inte är så vänligt mot oss. Det livet kan vi leva i Kristus. Och vi kan också uppleva, som Petrus också skriver om i det 3:e kapitlet, att Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Alltså vi kan leva i Kristus och Kristus kan leva i oss. Och då har vi upplevt frälsningen. Då kan vi känna oss trygga i den värld där vi lever. Och att leva i tillbedjan, det handlar alltså om Jesus. Det är Jesus som är frälsaren, ingen annan. Det finns inget annat namn under himmelen som kan frälsa oss mer än namnet Jesus. Allt handlar om Jesus. Ditt och mitt liv handlar om att lära känna Jesus. Att leva i honom, att leva med honom och att han får leva i mig. När jag undervisade på bibeldagar i Åsjunga, så kände jag lite bävan när jag hade lovat det där uppdraget. Jag skulle tala 100 minuter varje dag. Och jag tänkte, gode Gud, hur ska det gå? 100 minuter varje dag. Det är lång tid man ska prata och tala. Men jag kom på att jag tänkte att den målgruppen som är på bibeldagar i Åsljunga, de kanske är i mogen ålder. Kanske har varit med länge. Egentligen vet det mesta om kristen tro. Men det brukar vara så med en viss generation att man tycker om att lyssna på lite sånger. Så jag la in lite sånger i själva presentationen, så spelade jag en sång. Jag spelade, gjorde jag inte. Kanske möjligtvis skulle du kunna klara som du hade här, Karl. Ha basen på dig utan att ta på den. Det kanske jag hade klarat också. Men spela kan jag inte. Men jag kan ju använda internet och spela från YouTube. YouTube-klipp, och jag la upp lite sådana. Och jag märkte att den där generationen som var med där, de kunde de här sångerna och sjöng gärna med i sångerna som vi spelade. Och så gick det några minuter till utav de här 100 minuterna som jag fick hjälp med en sång. Inför dagens predikan så tänkte jag, eller rättare sagt, jag hade tänkt att ta med Nils Frykmans sång redan på Åsljunga. När vi talade om att leva tillsammans med Jesus så hade jag tänkt att ha med den sången, men det hade jag aldrig. Men nu tänkte jag testa lite grann med er. 150 år gammal sång. Hur är det med texten? Kan ni texten? Nu är jag nöjd och glad och nu kan jag andas ut. Så börjar Nils Frykman. Så skriver han i andra versen så här. Jag fordom gick och tänkte på bättring, bön och tro. Men det är hjärtas skänkte, huggsvalelse och ro. Vad kommer sen då? Är någon som vet? Vem var det? Bosse. En applåd till Bosse. Nu tänker jag på Jesus. Jag tror att det har stor betydelse i vårt liv vad vi tänker på. Jag tror att det har stor betydelse i vårt liv om vi tänker på Jesus. Inte bara lever för honom utan tänker på honom varje dag och flera gånger om dagen. Att vi tänker på Jesus. Det hjälper mig i den stund då jag är på väg att bli räddad. Jag är inte framme där än, men jag är på väg dit. Och så tänker jag på Jesus och så lever jag med Jesus och så lever han i mig. Det handlar alltså om Jesus, att leva i tillbedjan. Ju mer jag tänker på Jesus, ju mer jag lär känna honom, ju mer jag upptäcker att han lever i mig och jag lever i honom, desto lättare är det för mig att tillbedja. Det blir liksom naturligt att tillbedja när jag har den relationen med Jesus. När jag har den närheten till honom så blir det naturligt för mig att sjunga och tillbedja honom. Att leva i tillbedjan. Frälst, räddad. Ja, man möter ju människor, jag möter dem åtminstone, som tycker att jag har så svårt att förstå det här. Hur går det egentligen till? Vad händer när jag börjar be? Och så läser man kanske bibelordet från Efesierbrevet 2 där det står att av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Och så finns det då människor som tänker, hur ska jag kunna uppleva detta? Det sker genom tron. Vad är nåd för någonting? Av nåden är frälst. Hur ska jag förstå detta? Jag verkar inte kunna göra någonting själv. Det beror inte på mig. Och så har man mycket svårigheter att förstå. Hur går det egentligen till att bli frälst? Behöver man förstå allting då? Behöver du kunna mycket i Bibeln innan du blir frälst? Nej, vi behöver inte det. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. När du börjar att bedja, även om du inte vet vad som egentligen händer eller du vet något mer om Bibeln, så kan du uppleva frälsningen. Jag ska inte tala så mycket kanske om min fru Birgitta. Men jag är helt övertygad om att hon hade ingen aning om hur en bilmotor fungerade. Jag vet knappt om hon klarade att öppna motorhuven. Hon fyllde aldrig på någon motorolja. Hon fyllde aldrig på någon spolarvätska. Det var jag som skötte. Och jag tror inte hon visste alls hur motorn egentligen fungerade. Men hon visste att när jag vrider på nyckeln så startar motorn. Hon behövde inte veta hur allting gick till för att den skulle starta. Utan hon visste en sak, att när jag vrider på nyckeln så startar motorn. Och man kan ju tänka sig så här, att är det så lämpligt att en sån kvinna är ute och kör bil som inte vet hur det fungerar? Ibland är det så att vi tror att vi måste veta så mycket. Vi tror att vi måste kunna så mycket. Men för ofta så räcker det att veta lite grann. När jag vrider på den så startar motorn. Och sen att få det att rulla, det är ju en annan sak också naturligtvis. Men det brukar gå bra. Och Birgitta var duktig, hon var jätteduktig bilförare. Men hon hade ingen aning om hur motorn egentligen fungerade. Men hon var duktig ändå. Jag tänker också på det här tv-programmet som vi tittade på. När ärkebiskopen Martin Modéus intervjuas av Anders Holmberg i det här Sverige tv-programmet 30 minuter. Jag vet inte om du har sett det. Där sitter ärkebiskopen, den högsta ledaren för kyrkan i Sverige. Mycket teologisk kunskap. Mycket annan kunskap som han har nytta av i sin ledarroll. Och så sitter han och intervjuas. Och så frågar Anders Holmberg Martin Modéus: tror du på uppståndelsen? Och Martin svarar med ett självklart ja, det gör jag. Och då tänkte jag Anders röra till det lite grann för Martin och fråga, men hur gick det då till när Jesus uppstod ifrån de döda? Och då svarar ärkebiskopen så befriande: det vet väl inte jag. Alltså jag tror att Jesus har uppstått ifrån de döda. Jag tror att Jesus lever. Men hur det gick till när han uppstod från de döda, det vet väl inte jag. Och det behöver du inte veta heller. För att du kan börja be. Du kan känna att den bönen har blivit hörd och ett nytt liv börjar. Och du känner att det här nya livet, det lever du tillsammans med Jesus och för Jesus. Men du vet inte hur det har gått till. Du vet inte något om vad som hände egentligen. Men du vet att något har hänt. Att leva i tillbedjan handlar alltså om Jesus. Från början till slut. Vi kommer aldrig längre än till Jesus på ett vis. Utan det är där det börjar och det är där det slutar. Jesus betyder allt i det kristna livet. Vi vet inte alla omständigheter runt omkring. Men vi vet att han har med oss och hjälper oss i livet. Några minuter till vill jag säga. Tala lite. Det finns ett uttryck också i Petrusbrevet. Där det talas om Jesus som vår herde och vårdare. Jag tycker om de där två uttrycken. Att Jesus är min herde och min vårdare. För 2 veckor sedan så var tematexten enligt kyrkåret den gode herden. Och jag var i Lekeryd och skulle predika. Och jag talade om den gode herden. Och jag läste den 23:e salmen. Den salmen som är så välkänd för så många. Som börjar: Herren är min herde. Och jag började predika med att säga att om du byter ut det första ordet i salmen till något annat, så kan du inte räkna med att du får uppleva allt det goda som sedan följer i psalm 23. Leder dig till gröna ängar, ger dig vatten och leder dig på rätta vägar och så vidare. Om du byter ut ordet Herren mot något annat så kommer det aldrig inträffa. Men om Herren är din herde och min herde, då kan vi också tillgodoräkna oss allt det som står i den 23:e salmen. Han är med mig, han hjälper mig i livet. Och så är han min vårdare. tillbaka till min fru Birgitta. Jag kan inte låta bli det. Hon drabbades av en sjukdom och hon behövde hjälp med allt i livet. Kroppen kunde inte klara något själv, utan hon behövde hjälp med allt. Och hon behövde ha vårdare. Och jag gladde mig så åt de där vårdarna som var hemma i vårt hem och vårdade min fru Birgitta. Och jag såg hur de hjälpte henne med allt det hon inte klarade själv. Jag såg hur de tolkade tårarna när hon var ledsen. Jag såg hur de gav henne en extra kram när hon behövde det. Jag såg hur de hjälpte henne i livet. Och så tänker jag på att sån är Herren. Herren är min vårdare. Han hjälper mig med det jag inte klarar själv. Om Birgitta hade kunnat klara något själv så hade hon inte velat ha någon hjälp. Men hon kunde inte klara det och därför behövde hon vårdare. Och du och jag, vi hamnar där också i livet ibland. Att vi behöver någon som hjälper oss. För vi klarar det inte själva. Och då är vi tillbaka vid att det är Jesus som är vår herde och vår vårdare. I bibelordet vi läste som en inledning så stod det så här från början. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Ni har inte sett Jesus men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom. Och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje. Leva i tillbedjan. Att älska Jesus. För mig så är det också så att ett nytt liv har ju egentligen börjat i mitt liv. På ett annat sätt. Där jag nu lever ensam. Men jag har lärt mig att jag aktar mig lite grann. För att säga de där orden, jag älskar dig. Du och jag som kristna, vi ska visa kärlek mot varandra. Vi ska bry oss om varandra. Vi ska hjälpa varandra i livet. Det är helt rätt. Men kanske ändå att vi ska vara lite aktsamma med att säga orden, jag älskar dig. För mig så ligger en djupare innebörd i de orden. De kunde jag säga till min fru Birgitta. De kan jag säga till mina barn. De kan jag säga till mina barnbarn. Men där någonstans så slutar det vad det gäller människor. Men till Jesus kan vi säga, jag älskar dig. Jag älskar dig Jesus. Jag vet du är min. Och trots vad jag är i mig själv är jag din. Vi kan sjunga detta med hjärtat och säga att vi uttrycker kärleken till Jesus. Säga att jag älskar dig Jesus. Och då lever vi i tillbedjan. Frälst betyder ju att man har fått förlåtelse för sina synder. Ibland så handlar vi lite vanvördigt med det där. Och säger att ja, om du har en skuld kan du få den betald och sen är du skuldfri. Precis som att det var en affärsuppgörelse på något vis man har med dem. Men frälsningen som du och jag upplever när vi blir frälsta genom tro på Jesus. Den kostade ju honom oerhört mycket. Och det läste vi om i bibelorden som vi började med. Och som finns föreslagna för texten idag. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld. Som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck. Kristi dyrbara blod. Jesus gav sitt liv för dig och mig. För att vi skulle kunna uppleva syndernas förlåtelse. För att vi skulle kunna bli frälsta. Och jag känner att jag vill gärna leva i tillbedjan. När jag tänker på att Jesus han är min frälsare. Jesus han är min vårdare. Jesus han är min herde. Till honom kan jag säga, jag älskar dig Jesus. Och han visar kärlek tillbaka till mig. Att leva i tillbedjan innebär alltså att det handlar om Jesus. Du får åkalla namnet Jesus. Du får tänka på Jesus i ditt liv. Du får tala om att du älskar Jesus. Och du får tacka Jesus för vad han har gjort för dig. Han gav sitt liv för dig. Och du får lära dig mer om Jesus. Genom att gå på gudstjänster, genom att läsa din bibel, genom att gå på lärjungaskola eller liknande, så lär man sig mer om Jesus. Och så känner man att man får uppleva hur han är med mig i livet. Och så står det i Hebreerbrevet avslutningsvis. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Vi ska ha en stund utan förbön och tillbedjan här nu. Kanske att du sitter med i vår gudstjänst och du vet inte riktigt om du är frälst eller inte. Idag kan vara din möjlighet, ditt tillfälle. Eller kanske det är så att du känner att redan nu, men ännu inte. Men du skulle vilja känna att det var lite starkare det där redan nu. Att du känner att du verkligen har kontakt med Jesus och han har kontakt med dig. Kan du komma fram och få förbön för detta? Det finns förebedjare som gärna beder för dig och vägleder dig till att uppleva det som Bibeln talar om, att bli frälst. Och jag tror att vi är på väg mot frälsningen. Vi är på väg mot målet. Vi är på väg mot himlen. Men frälsta är vi redan här och nu om vi tror på Jesus och lever med Jesus. Gud välsigna oss alla. Tack Jesus för att vi får tala om dig. Tack Jesus för att vi får tro på dig. Tack Jesus att vi får leva för dig och vi får leva med dig. Tack för att du har sagt att du är med oss alla dagar intill tidens slut. Tack för att du är med oss i det liv vi lever. Du vet hur livet är. Du vet hur situationen är. Hur det kan storma och blåsa ibland. Och vi känner att vi ligger där men vi har frälsarkransen på oss. Och vi är i trygghet på ett vis. Men du hjälper oss. Tack för att vi också får möta dig en dag när vi är framme vid målet för vår vandring. Hjälp oss att vara redo den dagen. Jag ber om dig i ditt namn, i Jesu namn. Amen.
Tack Kurt. Vi kommer